Det är en torsdag i Bentonville, Arkansas, USA. Jag är där för att göra klart affären med Walmart, världens största handlare. 2 miljoner anställda och vi, Klarna, ska sköta deras betalningar. Walmart byggdes av en man som hette Sam Walton, en man från den lilla hålan som blev störst i världen utan att någonsin sluta köra runt i sin gamla pickup. Jag vill se museet över hans liv nu när jag är här, men det är stängt för renovering. Så jag söker hans namn på Maps istället. Det enda som kommer upp är en kyrkogård. Jag går dit genom hela Bentonville. Kyrkogården ligger i utkanten. Det blåser. Det är platt. Platt som Uppsala. Men längst ute på horisonten ligger något som Uppsala aldrig haft. Berg. En hel rad av dem. Blå i fjärran. Jag hittar gravstenen till slut. På den ligger några mynt och sedlar. Folk kommer hit till den största handelsmannens grav och lägger pengar på den. Jag antar att de hoppas på lite tur. Jag vill också lägga en slant på stenen, men jag har förstås inga på mig. Jag står där och för en sekund, bara en, låter jag det vara sant. Att jag faktiskt klarat det. Sen vänder jag tvärt och går tillbaka. Det blåste så snålt. Vinden i Uppsala blåser alltid motvind. Det har jag lärt mig av att cykla där hela min uppväxt. Och det märkliga är att det inte spelar någon roll vilket håll man cyklar åt. Vänder man cykeln vid glunten och åker tillbaka samma väg man kom, då blåser det motvind dit också. Jag har funderat på det här i ungefär 35 år nu och jag har inte hittat någon naturvetenskaplig förklaring. Min pappa, katolsk romantiker, uppvuxen i en familj med stolta påska traditioner, hade nog sagt att Uppsala är en plats där Gud själv ordnat så att den lille ska få lite extra motstånd för att han ska bli stark. Min mamma, som var den som faktiskt höll allting flytande hemma, hade bara sagt att man får ta på sig en jacka och trampa lite hårdare. Och handskarna. Glöm inte handskarna. Jag heter Sebastian Chimentkowski. Gift med Nina, pappa till 3 barn, varav den ena säger "Sure buddy" när jag säger något korkat. Jag har byggt ett företag som heter Klarna och lite till. Det här är mitt sommar.
Ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się.
När jag var liten brukade min farmor Danka berätta om kriget. Det var liksom alltid närvarande. Hon berättade om sin mamma Helena. Modiga Helena. Som en solig sommarmorgon 1944 kysser sina barn farväl ett i taget. De ska alla delta i Warszawa-upproret. Staden delas av floden Wisła och på andra sidan närmar sig ryska röda armén. Renjo, 15 år, har sin elefantmaskot i handen. Om några dagar avrättas han av tyska SS. Hans sista handling blir att ställa sig så han faller ovanpå sin kusin för att begravas tillsammans med honom. Det är på elefantmaskoten familjen ska känna igen honom när massgraven öppnas efter kriget. De andra syskonen tillfångatas efter en månads strider. Farmors 2 bröder förs till Auschwitz. Danka själv och hennes syster säljs som slavar till tyska bönder. Sist kysser mamma Helena sin man farväl, Florian, Dankas pappa. Befälhavare i den underjordiska armén. Honom får de aldrig se igen. De tar upp vapen de knappt har. Inte för att vinna kriget, alla vet redan att Tysklands dagar är räknade, utan för att befria Polen själva i tron att Röda armén ska hjälpa dem. Men Stalin, han beordrar halt på andra sidan floden och låter tyskarna krossa de polacker som rest sig just för att de inte vill ha kommunism. 200 000 döda på 2 månader i en stad lika stor som Stockholm. Sen berättar farmor också om min pappas uppväxt på 60-talet. I hennes familjs gamla hus vid havet i Gdynia. Men nu har kommunisterna styckat huset i små lägenheter och Polen är fattigt. Hennes bröder har flytt till Amerika. De skickar paket regelbundet med åtråvärda saker som jeans och Beatles-skivor. Pappa vill göra familjen stolt. Han vill bli läkare, men kuggar och bli agronom istället. Han träffar mamma som läser till sjuksköterska och 1979 får de min syster Anna. Då kommer kommunisterna igen och beordrar 5 års pliktarbete för pappa i en by utan rinnande vatten. Det är avbetalning på studielånet. Han kan inte se hur de ska ta hand om Anna där. Och det är då de bestämmer sig. De lämnar allt och flyr till Sverige. Men de vågar inte ta Anna med. Hon ska komma efter, säger de, om bara några veckor. Men Anna fastnar i byråkratin mellan 2 länder. Några veckor blir över 1 år. Hon är bara 2 år gammal. Allt berättade dock inte farmor. Som att hennes syster blev våldtagen av ryska soldater och att det till slut tog hennes liv. Att en av bröderna som hamnat i Amerika aldrig kom över Auschwitz, föll in i spriten och tog sitt. Och om min farfar, för evigt skuldbelagd av sin mamma, för att under kriget inte ha räddat sin bror ur ett brinnande hus. Han tas också av alkoholen. Jag minns dem alla som varma, men också lite oberäkneliga. Under ytan fanns kriget alltid där. Det är in i den här familjen jag föds. En tid är jag ensam barn, sen får Anna äntligen komma till Sverige. Den 3 oktober 1981 föds jag i Sundsvall. Stolt norrlänning och född samma dag som Zlatan. Båda meriter i sig skulle jag säga. Men det var Uppsala som blev min barndomsstad. Som så många invandrarfamiljer började resan på Bandstolsvägen i Gottsunda. Än idag står höghusen där. Och än idag är det området med störst utmaningar. Mamma och pappa vill därifrån så fort som möjligt. Bandstolsvägen blir solistvägen. Blir blodstenen. Varje lägenhet lite större, lite bättre. En söt liten Datsunbil. Pappa doktorerar på SLU. Mamma jobbar som labbassistent. Höjdpunkten nås när vi flyttar in i ett nybyggt radhus på Bernadottevägen. Jag minns en doften av trä. Vi skaffar vår älskade hund. Villa, Vove, Volvo. Pappa går med stolta steg in i katolska kyrkan vid Fyrisån, där resten av de polska invandrarna umgås. Det var en bra tid. Jag och min stora syster Anna hade varsin röd plasttelefon med lång sladd. De var leksaker, men det gick att prata mellan rummen. Vi hade själva dragit fram dem. Vi hade också en favoritlek. Leken hette Arbetslöshetsförmedlingen. Vi var helt övertygade om att det hette så. Jag ringde alltså Anna och sa, hej, jag heter Sebastian och jag behöver ett jobb. Och så svarade Anna, jag förstår, vad har du för utbildning? Om jag hade tur fick jag jobbet. Anna var 9 och jag 7. Det vi inte sa till varandra var att vi någon sen kväll när vi nästan somnat hört de där orden från våningen nedanför. För pappa hade sagt upp sig från jobbet av skäl som jag fortfarande inte förstår idag. Och kanske borde den röda färgen på telefonen ha varnat oss. För arbetslös var inte det enda ordet från nedanvåningen. Det andra var skilsmässa. Därmed började en ny flyttkarusell, fast i motsatt riktning. Men Det var en bra lek från en fin tid. Vi hade också en LP-spelare där på Bernadottevägen och några få skivor. En av dem hade ett blått omslag med rollerblades på. Och när mamma och pappa var borta, då spelade vi den på högsta volym och hoppade i sängarna tills vi storknade. Den här låten är för dig, Anna. Nästa flytt gick till Marmorvägen 11C, Eriksberg. Jag minns den skrala hissen upp till 8:e våningen. Hur läskigt det var när alkisarna slagits med kniv så hissen var full av blodspår. Jag minns också den oändligt vackra utsikten över Hågadalen. Jag gick i Hågadalsskolan nedanför. Klassen var bra. Läraren hette Lisbeth de första åren. Hon var snäll och jag älskade skolan från första dagen. Tills jag fick lära mig att man inte fick älska den för mycket. För det fanns en regel som ingen sa högt, men som alla höll sig till. Var man färdig med äppel, peppel, pirum, parum, fick man börja om från början. Och om man hade gjort en variant av samma matematiktal 200 gånger och var klar, då fick man fler identiska mattetal. Jag minns att jag tänkte, jag förstår inte hur det här ska kunna fortsätta i 9 år till. Och så fortsatte det, men inte tyst. Jag började prata på lektionerna. Jag blev klassens clown. Det var inget aktivt val, det var det som hände när uttråkningen tog över. Att prata blev ett sätt att inte sluta tänka. Enda gången min mellanstadielärare Erik tappade fattningen helt var en dag när jag sagt något som var mer roligt än det var smart. Han drog till sig den blöta tvättsvampen från griffeltalens ränna och kastade den tvärs över klassrummet. Jag hade snabba reflexer på den tiden och duckade. Och tjejen bakom mig som var snäll och inte gjort något alls fick svampen rakt i ansiktet. Jag tror Erik sov dåligt den natten. Och jag lärde mig något jag aldrig glömt. Duckar man så är det någon annan som får ta smällen istället. På sommarloven försvann mina svenska kompisar. Charterresor till Grekland, sommarstugor, skärgård. Vi åkte också utomlands. Bilfärja till Gdansk, Polen. Väl där satte morfar mig och Anna i en gammal östtysk trabant som läckte bensinångor in i kupén och så gav vi oss ut på sommarsläktturné. På vägkanten köpte vi solrosor fulla av frön som var galet goda. Man knäckte dem mellan tänderna och spottade skalet ut genom fönstret i den fartvind som inte fanns, för bilen orkade knappt 70. På kvällarna somnade vi på någon trång bäddsoffa till doften av cigarettrök och ljudet av våra polska morbröder som debatterade politik och historia som att det var på liv och död. Oftast med hårda personangrepp som avslutning. Men nästa morgon åkte vi alla ner till stranden och de vuxna umgicks som inget hänt. Det kändes hemma. Svenskar bråkade aldrig så och svenskar förlåter inte så. Resten av sommaren cyklade vi mest runt. Till Lyssnängens bad där man la ut handduken tajt mellan familjerna och hoppades att 4 kronor fortfarande räckte till en pigelin. Och till stadsbiblioteket. Jag tror jag tillbringade halva uppväxten där. Den grönmärkta science fiction-hyllan minns jag exakt var den stod. Asimov, Adams, Simak och Orwell. Men bäst av allt var när pappa sa, nu drar vi till skogen. Skogen var Morgahage. Ett magiskt vackert naturreservat vid Ekonstrand. Vi plockade svamp, badade och pratade oändligt om andra länder, andra planeter, allt som låg utom räckhåll. Vardagsveckorna var hos mamma, ibland helger hos pappa. Andra perioder var han bara borta. Mamma tog allt slit, tvätt, läxor, mat och ekonomi. Pappa var frånvarande mycket, men när han var där var han fantastisk. Hos pappa fanns det alltid Snickers och bra apelsinjuice. Hos mamma fanns det aldrig. Det var inte sånt man köpte när restskatten skulle betalas. Att gå hem till pappa var att kliva in i ett parallellt universum med lyx i kylskåpet och en vuxen som hade oändligt med tid. Vi pratade alltid science fiction. Om Asimovs Trantor, C-Max robotar och om det troligen fanns liv på Europa. Månen alltså, inte kontinenten. Vi pratade i timmar. Det var inte bara min verklighetsflykt. Det var lika mycket hans. En av de vanligaste frågorna jag får är hur det kom sig att jag startade företag. Jag har tänkt mycket på det och landat i det Nina, min fru, brukar säga. Många saker kan vara sanna samtidigt. Hemma när jag var barn var det mycket drama. Bråk, försoningar, nya bråk. Istället för att skilja sig ordentligt valde mamma och pappa att försöka på nytt. Om och om igen. Man visste liksom aldrig när man kom hem om pappa plötsligt skulle vara där eller plötsligt vara borta. Som barn försökte jag desperat förstå. Varför bråkar de? Men ännu djupare inom mig närde jag drömmen, ambitionen, att lösa föräldrarnas bråk. Hitta vägen till, sen levde de lyckliga alla sina dagar. Jag landade i att det handlade om pengar, eller mer exakt bristen på dem. Det var här public service kom till min räddning. Med en lösning. TV-serien Ebba och Didrik. Ebba, 10. Ställs inför ett svårt val mellan två pojkvänner. Den lojala, jordnära Filip som ville flytta ut i ett hus i skogen med henne. Och kaxige Mårten med rika föräldrar, glittrig och såklart elak. Men jag tyckte Filip verkade tråkig och ärligt talat lite suspekt. Varför var det så viktigt att bo i skogen själv med Ebba? Favoritscenen var när Mårten i ett desperat försök att charma Ebba visade sitt lekrum, ett helt garage som SVT inrett som en leksaksbutik och mitt i rummet ett datorspel. Det var som att någon drog undan ett skynke för mig. Där fanns plötsligt svaren på alla problem. Där och då bestämde sig Sebastian Siemiatkowski för att få det bra ställt i livet. Eller, på ren svenska, jag ville bli skitrik. Det var som att Mårten visat mig vad som hänt om riktningen min familj hade där i radhuset på Bernadottevägen bara fortsatt och mamma och pappa aldrig behövt bråka om något. Jag hoppas ni på public service tar det här som ett varnande exempel. Allt för kluriga försök till uppfostran kan få motsatt effekt. Men som sagt, flera saker kan vara sanna samtidigt. Intresset för att starta företag, att starta vad som helst, göra mer än vad som krävdes, det var liksom också ett sätt att ha roligt och stilla upptäcka lustan. Projektlistan kan göras lång. På lågstadiet drog jag igång serietidningen Banane och Bananis. Den skrev vi ut på någon förälders färgkopiator och sålde till kompisarna för 5 kronor styck. I mellanstadiet organiserade jag ett upprop för att få tillbaka mjölken till skollunchen. Det slutade i en debatt med kommunfullmäktige om vikten av kalcium som Ala beväpnat mig med. I högstadiet startade jag en närradiokanal med det ödmjuka namnet Radio Excellent. Men favoritminnet är nog från Hågakvällen. Den årliga skolloppmarknaden där varje klass samlade in pengar till klasskassan. Cafeteriaverksamheten drog in mest, men den var reserverad för sexorna. Vår lärare Erik hade istället en aktivitet han kallade tvättsvampskastningen. Erik och tvättsvampar var liksom ett kapitel för sig. Elever fick kasta blöta svampar på lärare som stack upp huvudet bakom en plywoodskiva. Föräldrarna köade. Jag utmanade traditionen och föreslog att vi istället skulle sälja pizza. Logiken var enkel. Hågakvällen pågick under middagstid. Föräldrarna var hungriga och alternativen var utspädd saft och kanelbullar. Ringde vi in beställningar till pizzerian på Västertorg kunde vi köpa pizzor för 30 kronor och sälja varje bit för 10. 100% marginal på en vanlig capricciosa. Det blev total succé. Kö hela kvällen och vi krossade kafeterian. Sexorna blev sura, föräldrarna jublade, äntligen riktig mat. Vi drog in så mycket pengar att klasskassan räckte till en bussresa till Gränna. Efteråt blev det tydligen pizzaförsäljningsförbud på Håga kvällen. Att starta eget som tonåring var svårt med noll i startkapital. Så redan på min andra prao, som 15-åring, slog jag till och började jobba på Burger King. Högst nödvändigt om jag skulle hålla jämn takt med kompisarnas godispåsar och flipperspel. Efter 2 år sökte jag mig vidare. Jag hittade en ny spännande tillväxtbransch i slutet av 90-talet. Telemarketing. Att ringa och störa folk på deras privattid, då när ett telefonsamtal fortfarande betyder något trevligt, det blev en intressant utmaning. Dörren till Dramatiska institutet såg jag som stängd. Men här fick jag äntligen utlopp för allt som brann i mig. Retorik, pedagogik, skådespeleri. Drama hade jag ju i blodet hemifrån. Jag slipade mina telefonsäljmanus som om jag vore Strindberg själv och spelade upp dem som om jag vore Skarsgård. Sålde allt mellan himmel och jord. Första hjälpen, kuddar, prenumerationer, gratis internet. Men favoriten, det var bokklubben. Nu måste jag tyvärr grusa förhoppningarna hos er litteraturkritiker som hoppas att här lades grunden till mina mecenatambitioner. Jag sålde nämligen tantsnusk. Eller så skulle just litteraturkritikerna kalla det, för i min värld såldes ingenting. I mitt lilla telefonbås i Boländerna, dit jag förstås cyklat, satt jag yvigt och gestikulerade och reciterade. Med munnen nära headsetet beskrev jag de mörka männen med bruna ögon, de passionerade kyssarna i månsken, de förbjudna hemligheterna och alla de heta, svettiga konflikter som skulle få en grå vardag att explodera. Det var inte försäljning, det var föreställning. Och allt detta för bara 9,90 kronor när mina åhörare återaktiverade sina prenumerationer. Efter det fortsatte jag ut i arbetslivet parallellt med studierna. Butiksplockare, flyttgubbe, UD-aspirant, bonde, IT-support. Listan kan göras lång. Mest givande var vilket som lågstadielärare på 10:e skolan. Tuffast var vårdbiträde på ett demensboende. Medan jag fick allt bättre jobb fick pappa det allt tuffare. Vi övervägde som kusinerna och så många andra polacker att byta efternamn för att han åtminstone skulle få komma på intervju. Men pappa var för stolt. Efter A-kassa och hittepåkurser blev han till slut taxichaufför. Samtidigt verkade han må allt sämre. Det var där och då. Jag måste ha varit 15 och det var typ den 15:e lägenheten i ordningen. Mysiga men slitna kvarngärdet som det först hände. Jag stod en kväll och lagade middag. En halv limpa grekiskt lantbröd med tjocka lager brigott och Bobs jordgubbssylt. Då upptäckte jag plötsligt att bakom kryddhyllan över spisen fanns ett skåp. Jag öppnade nyfiket och då stod den där. En stor, halvfull flaska Absolut. Den stirrade tillbaka på mig. Jag fick inte ihop det. Pappa hade knappt druckit vin till maten när vi var barn. I samma veva hände fler märkliga saker. Pappa var allt oftare sjukskriven, fick åkommor som soleksem och svullen i huden. Han fick vuxendiagnos ADHD och amfetamin skrevs ut och sen skrevs det inte ut. Cheferna på taxifirman var först orättvisa, sen elaka. Det kändes som ett mönster. Pappa hade hela tiden otur. Otur med chefer, otur med läkare, otur med myndigheter. Allt det här gjorde mig bara ännu mer hungrig på förändring. Jag ville så gärna lösa familjen och pappas problem. Sen barnsben hade jag lusläst böcker om entreprenörer som Ingvar Kamprad, Ikeas grundare eller Richard Branson. Särskilt gillade jag Kamprads idéer om att allt eftersom Ikea växte och blev större så gav man tillbaka en del av vinsterna till kunderna genom högre kvalitet till lägre pris. Det var så man byggde något riktigt stort långsiktigt. Samtidigt hade någon på gymnasiet sagt att om man går på Handels i Stockholm, då blir man rik. Det lät intressant. För mig blev de första två åren på Handels rätt kaosartade. Från att ha haft det hur lätt som helst i skolan hade jag plötsligt underkänt på mer än halva proven. ADHD-slängarna, prokrastineringen och alkoholismen som lurade mina gener, den började ta ut sin rätt. Det var en del blöta nätter, minnesluckor och en hel del ångest. Efter två år på Handels kände jag att jag desperat behövde komma bort. Men det blev inget. Veckorna gick, jag sökte jobb på distans, ingenting hände. Då tog pappa in mig i ett rum. Han, som knappt kunde reda ut sin egen ekonomi, skrapade ihop några tusen, ett litet lån, och sa: "Ta de här och ge dig av. Åk och sök jobb." Det var bland det bästa han gjort för mig. Jag och min barndomsvän Niklas flög till Miami och försökte fixa jobb på kryssningsfartyg. Det gick uselt. Det var strax efter 11 september och efter några nätter sovandes i en hyrbil på en parkering gav vi upp. Vi satt snart på ett plan tillbaks mot Europa. Men att åka hem till Sverige i det läget, det var uteslutet. Niklas ville säsongsjobba som folk gör. Jag ville inte göra som folk gör. Så jag kollade upp vilken ort i Alperna som hade flest femstjärniga hotell. Svaret var Sankt Moritz. Jag hade aldrig hört talas om det. Vi lyckas få jobb på Hotell Kempinski som precis öppnat. Barchefen Bernhard, som sett på oss med upphetsad blick och kallat oss Susse, fixar in oss. Det blev en intressant säsong. De övriga anställda i baren bjöd på fackkonflikter, otrohetsaffärer och avslutningsvis en galen fest i toppsviten där champagneflaskor flög ut genom stängda fönster. När dammet lagt sig var jag och Niklas, trots obefintlig tyska och noll erfarenhet, de enda av de anställda som överlevt hela säsongen. Ett slags survivor i lyxmiljö, och det var bara april. Sen skulle vi hem, men att flyga kändes för tråkigt. Så vi bestämde oss. Vi åker jorden runt utan att lämna marken. Tåg, lastbilsflak, fraktbåtar. En enda deadline hade jag. Det var tentan i augusti. Den som skulle släppa in mig på finanslinjen på Handels. Och vi höll tidtabellen till Sydney. Jag minns hur vi står där på stranden och ser fraktbåten som skulle ta oss över Stilla havet. Den har lämnat utan oss. Nästa avgång om en månad. Och där på stranden delar sig mitt liv i två. I det ena livet hinner jag hem, klarar tentan, börjar på finanslinjen och blir analytiker på någon bank. Och i det andra livet blir jag kvar. Gör klart resan, gräver upp champagneflaskan vid begravt i snön i Sankt Moritz och skålar. Och missar tentan och därmed hela terminen. Den där missade båten, den skulle förändra allt. Tillbaka i Uppsala 2003, med ett oväntat sabbatsår och utan jobb, tog jag nu allt jag kunde få. Bartender på helgerna, mobilsäljare på kvällarna och dagtid, ett jobb på en factoringfirma. Factoring är den minst glamorösa vrån av hela finansvärlden. Man köper och tar in betalningar för andras fakturor. Det var typ det sista jag trodde jag skulle ha på med här i livet. Men det var där jag för första gången på riktigt förstod hur sånt här funkar i Sverige. Påminnelser, inkasso, kronofogden, ja, hela kedjan. Och det första jag gjorde med det jag lärde mig var inte att starta ett företag. Det var att ringa min pappas borgenärer. För det här var ingen ny värld för mig. Min familj hade alltid funnits i den andra änden av systemet. Telefonlån från Ellos, brev från kronofogden, skulder som bara växte. Pappas var på närmare 1 miljon. Den hade inte börjat så, den hade blivit så, med dröjsmålsränta på dröjsmålsränta. Så jag satte mig med hans papper, en 20-åring med ett nyvunnet hantverk, och började förhandla. Ett samtal i taget. Den här avgiften kan vi väl stryka? Det här kanske pappa kan betala om ni tar bort det där. Och sakta fick jag ner skulden från 1 miljon till 100 000. Det var inte där idén till Klarna föddes. Jag satt inte med pappas papper och tänkte på ett företag. Jag tänkte på pappa. Men sabbatsåret tog slut och jag var tillbaka på Handels. Och med mig fanns en annan idé från betalvärlden. Den om att handla på nätet var tryggare om man som kund får betala efter att man fått hem sakerna man beställt. Men kompisarna på Handels, de var inte lika övertygade som jag. Till slut var det ändå två som hoppade på. Niklas, barndomsvännen från Uppsala, och Viktor. På whiteboarden skrev vi så upp. Problem nummer 1. Vem litar på några 23-åringar från Handels att hantera miljoner åt dem? Svar, ingen. Lösning, försök se ut som en bank. Stort fokus lades på tjocka, reliefpräglade visitkort. Telefonnummer med många nollor på slutet som en riktig växel. Och telefonöppettider som ett storföretag. Det där senare skapade problem när vi ville äta lunch i observatorielunden tillsammans. Men även det gick att lösa. När det ringde låtsades vi att samtalet bröts och så sprang vi benen av oss till kontoret för att svara. Det var lite som telefonleken med Anna när vi var små, fast nu på riktigt. Jag hade äntligen startat mitt första företag. Det var en magisk tid i Sverige. IT-bubblan kring Stureplan hade spruckit och plötsligt blommade entreprenörskapet på helt nya platser. Jag och Niklas turnerade land och rike runt i vår Volvo för att värva e-handlare. Det var Katrin på Kodmyran i Sundsvall, Olander på Cdon i Malmö och Jarno i Borås som packade underkläder med sin mamma i det som skulle bli Nelly. Men varmast minns jag nog Mats på Lastbryggan, Sveriges första nätbutik för vuxenfilm och leksaker. Passande nog körde han bolaget från Bibelbältets huvudstad, Skara, med en gigantisk upplåsbar kondom på taket på firmabilen. Jag saknar att sitta vid din köksbänk, Mats, och förhandla betalningar över en kopp kaffe. Nu började Klarna växa på riktigt. Snart fanns vi i hela Norden och mitt i allt det här hörde Sequoia av sig. Det var som att bli scoutad av Ajax. Det är nämligen techinvesteraren som backat allt från Apple till Google och OpenAI. En yngre förmåga, Chris, kom till Stockholm och visade oss en PowerPoint jag fortfarande minns i detalj 15 år senare. This is Apple in their garage, this is Google in their garage. Och här är ni killar. Att säga att vi var mållösa är nog en underdrift. Men på väg ut kände jag ändå ett påskt behov av att jävlas lite. Så jag frågade försiktigt. Om vi nu på riktigt är nästa Google, hur kommer det sig att du är den enda från hela bolaget som kommit hit idag? Chris mumlade lite, sen klev han in i hissen. 30 sekunder senare ringer min telefon. Det var Michael Moritz själv, legenden. Han som skrev första checken till Google. I'm really sorry I could not make it. If we get to invest, I will personally join the board. Det skulle många år senare visa sig vara värt mer än pengarna. En februaridag 2010 är jag på väg i bilen till Uppsala. Jag är upprymd, stolt, lite rörd. För första gången har jag fått ut större pengar. Jag har sålt lite aktier i Klarna. Snart sitter vi vid ett bord. Mamma, pappa, syrran och jag. Det känns overkligt. Som att jag bara är resultatet, den sista delen av en lång kamp. Mina föräldrars, deras föräldrars och alla före dem. Jag säger att jag löst deras skulder och mer därtill. Pappa får över 1 miljon. Ändå blir det inte riktigt som jag sett framför mig. Något skaver och det slutar inte som i sagorna. De kommande åren upprepar sig ett mönster. Pappa är där och sen onåbar. Sen ringer han plötsligt, jättesnäll. Pratar om allt möjligt och så avslutar han samtalet med att be om ett litet lån. Såklart, säger jag. Du behöver inte betala tillbaka. Så försvinner han igen. Och sen kommer de. SMS:en, samtalen, breven. Långa, långa sms. Han går på mig. Kallar mig för saker. Svikare. Elak. Otillräcklig. Det blir allt värre. Allt mer vulgärt. De värsta sms:en stannar med mig för alltid. Men det tuffaste är nog inte det groteska. Det är det som är skrivet för att få mig att må sämst. För att maxa mina skuldkänslor. Och sen, igen. Snäll. Trevlig. Jag andas. Och så avslutningen. Ett litet lån. Jag blir så förvirrad och så ledsen. Ändå förstår vi inte fullt ut hur illa det är. Tills mamma ringer en dag. Pappa har blivit vräkt. Trots pengarna från mig. Det är tumultartat och han hamnar på psykakuten. Det blir många vändor dit de kommande åren. Vi försöker som familj att saker ändå ska vara som vanligt. En aprilkväll går vi på teater i Stockholm tillsammans. Pjäsen är en handelsresandes död. Om sonen som far till storstaden och lögnen om hur framgångsrik han blivit. Och fadern som lever i lögnen och till slut tar sitt liv. Det känns som höjden av ironi. Just den pjäsen tas ofta som exempel på hur kapitalismen krossar en människa. Och där sitter jag. Och inser att sonen lika gärna kunnat komma hem och lyckats i storstan. Och slutet hade ändå varit detsamma. Jag känner hur det kryper närmare mig. Pjäsen är slut. Pappa skyndar ut i salongen, officiellt för en cigg. Jag sitter kvar en lång stund. Sen brister det. Jag gråter hejdlöst. Jag bara gråter och gråter. Det är för nära. Slutet ser så oundvikligt ut. Efteråt, på middagen, försöker jag prata med honom om pjäsen. Han undviker ämnet. Det finns inget problem. Det är en av de sista gångerna vi gör något som familj. Mamma, pappa, min syster och jag. Nina är också med. Nu är det februari igen, 2014. Jag har fått pappa till nämndemansgården för beroendebehandling 2 gånger, men inget har hjälpt. Jag går själv i terapi, försöker desperat förstå. Att pengar inte hjälper, det har jag fattat, men vad fan ska jag göra? Att acceptera att jag inte kan hjälpa honom, det vägrar jag. Jag vill bara ruska om honom. På nätterna fantiserar jag om att kidnappa honom och låsa in honom i en stuga i fjällen. Jag vill att han ska bli frisk, pensionera sig, bli farfar på heltid och dela sin tid mellan att resa jorden runt och vara barnvakt. Och nu vill han ha pengar igen. Det har blivit akut. De har upptäckt att han bor i andra hand i syrrans lägenhet och han ska vräkas igen. Jag velar. Gränssättning, säger terapeuterna. Det är många år av det här. Hoten om självmord. Jag som slänger mig och kör desperat till Uppsala. Nu har han skickat ett nytt långt brev. Fullt av förebråelser. Men däremellan finns också någonting annat. En far som säger att han bara vill ha sin sons närhet. Det är strax efter klockan 6 han ringer. Jag är på väg hem från kontoret. Jag tittar på telefonen. Jag vet att han vill ha ett svar. Men jag känner mig så hopplöst osäker. Jag svarar inte. Jag går hem. Försöker äta middag med Nina och landa i vad jag ska göra. Vi bestämmer oss för att hjälpa honom igen. Jag ringer. Inget svar. Jag skickar sms, ett mejl. Inget svar. På morgonen ringer mamma och säger att han är död. För många tabletter. Jag blir alldeles tyst. Och i mitt inre är jag plötsligt med pappa. Ute i rymden. Det är ett stup mellan oss, en reva i tiden. Han är så nära, fortfarande bara några timmar bort. Och ändå oändligt långt borta. Ett gap som aldrig kan bryggas. Vintern när pappa gick bort, då var vår äldsta dotter bara några månader. På sommaren gifte jag och Nina oss och pappa var inte där. Men det var också annat som ändrades nu. Niklas, min medgrundare av Klarna och jag, är vid det här laget som ett olyckligt gammalt par. Vi är osams om nästan allt och vet exakt vad den andra ska säga innan han öppnar munnen. Och så en dag säger Niklas upp sig själv. Plötsligt är det bara jag kvar. Det var det bästa som kunde ha hänt. Inte för att jag hade rätt och han fel, utan för att vår oförmåga att komma överens hade lämnat bolaget i ett vakuum. Alla beslut blir inte rätt, men avsaknaden av beslut är förödande över tid. Och nu kunde jag inte längre skylla på någon annan. Varje misstag var mitt att äga. Det kändes faktiskt befriande. Det var också nu som Klarna på riktigt började bli granskad i Sverige. Först var Svenska Dagbladet om påminnelser utan fakturor, men det skulle bli mer. Niklas valde att sakta ner, ta avstånd, ge bort sina pengar. För mig gick tanken åt motsatt håll. Jag ville inte ducka. Jag ville försöka göra bättre banktjänster. Det är en sån omöjlig uppgift som låter en trampa i motvind i decennier. Jag tänker inte kliva av cykeln förrän jag är framme. Ungefär här kommer Annika Falkengren in. Hon var då vd för SCB och bjöd in mig att tala inför deras högsta chefer om vad jag trodde hela branschen var på väg. Att en telefonsäljare från ett bås i Boländerna stod där och berättade för SCB hur storbankernas vallgravar sakta torkar ut. Att en kund snart skulle kunna byta bank lika lätt som man byter en streamingtjänst. Det var en av de där stunderna då jag tänkte att livet är bra märkligt. En tid senare kom Annika till oss istället. Hon ställde sig framför mina anställda och sa fina saker om det vi byggt. Och sen sa hon rakt ut inför mitt eget gäng att vi måste fixa det här med avgifterna. Att modellen måste bli schysstare. Och jag stod där och tog det. För hon hade rätt. Där ute finns familjer som har samma relation till Klarnas brev som min familj hade till Ellos. Att på riktigt fixa det är det som avgör om jag byggt något bra eller bara något stort. Så det var det vi gjorde. Började ändra. Viktigaste var när vi tog bort revolverande krediter helt. Den sortens skuld som bara rullar vidare. Det minskade våra intäkter med över 1 miljard. Och sådana beslut var bara möjliga med en ägare och styrelseordförande som Michael Moritz. En ägare som tänker i decennier, inte i kvartal. Michael har dessutom en närmast magisk, intuitiv känsla för vad som är viktigast och exakt när. Därför blev jag inte överraskad när han ringer en dag. Sebastian, if we don't do US now, it will never happen. Några timmar senare sitter jag på planet över Atlanten för att reka läget. Det blev en kalldusch. En så kallad klon, ett australiensiskt bolag med det nyskapande namnet Afterpay, har kopierat Klarna och är nu på väg att ta över USA. Det blir rejält deppigt. Ingen tror på oss. Halva styrelsen vill att vi ger upp. En dag sitter jag och gnäller i Manchester hos Mahmoud, grundare av klädkedjan Boohoo. En man så frispråkig att Bert Karlsson framstår som en välfostrad präst. Han ser på mig och säger: Sebastian, shut up. This competition is the best thing that could ever happen to you. Now you will have to work for real. Då slår covid till och ur den kommer lösningen. Telemarketing. Tillbaka till båset. Showtime. VD på dagen, sen middag och godnattsaga för barnen. Därefter videosamtal med amerikanska e-handlare till långt in på natten. När året är slut kan jag logga 1000 säljsamtal. Nina hörde presentationen så ofta att hon kunde ställa en klocka efter exakt när skämten kom. Tillsammans med ett enormt slit från produktgänget och marknadsföringsgänget började vända. Ett år senare går vi om australiensarna och vinner de stora handlarna en efter en. Nu rusar värderingen på Klarna. Från 50 miljarder till 500. Michael fick rätt. Och jag tänker äntligen. Inget stoppar oss nu. Trouble. Trouble, 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 trouble. Trouble been dog in my school since the day I was born. Well, I've been a När jag var barn och drömde om att bli rik och lösa familjens problem hade jag en väldigt tydlig målbild. Den växte fram under långa pass på Burger King i julruschen med Absolute Christmas spelandes på repeat. Driving home for Christmas, I can't wait to see those faces. Det var bilden. Att en dag få köra hem genom ett snöigt Sverige från ett riktigt jobb och fira jul med familjen. Nu är jag på sätt och vis där. Det omöjliga projektet att utmana bankerna globalt, det blev verklighet. Klarna är inte längre den där fakturan i brevlådan. Det är över 100 miljoner människor i ett 20-tal länder vars vardagsekonomi på något sätt går genom något jag bär ansvaret för. Men det är inte alls som jag föreställde mig som pojke. Jag trodde det skulle vara en mållinje, men verkligheten blir något annat. Bakom varje kulle väntar en ny. Det blir inte klart. Men ansvaret större och konsekvenserna mer långtgående. Och det vänder mycket snabbare än jag någonsin kunnat föreställa mig. I december 2021 hejar investerarna fortfarande på oss. Vi kan inte göra någonting fel. Och ju snabbare vi expanderar, desto högre värdering. Snart investerar vi så mycket att vi backar 1 miljard i månaden. Några månader senare har allt vänt. Räntorna är upp, börsen ned. Och de noterade företag vi jämförs med har tappat 80% av värdet på börsen. Jag duckar inte. Vi måste dra i nödbromsen och jag fattar besluten som gör raka motsatsen mot vad jag nyss sagt och gjort. Klarna säger upp många hundra människor. För dem är det värst. De har bytt jobb och karriär för att de trott på oss. Att vara med och fatta beslut som må vara rätt när man ser till helheten, men som man också vet vad de kostar för de som drabbas. Det fanns inte med i jullåten på Burger King. Det här blir ett återkommande tema. Att driva ett stort företag, en global bank, har såklart förmåner. Men det ställer en också inför den här sortens beslut, gång på gång. Det man vill med företag är att de ska skapa så mycket extra värde så alla, kunderna, de anställda, investerarna får ut mycket mer än vad de stoppat in. På lång sikt är det faktiskt just det som är så fantastiskt. Men på kort sikt hamnar man i lägen där någon eller alla måste få mindre för att det ska funka långsiktigt. Det är med de tankarna i huvudet jag en morgon loggar in för en live-intervju i amerikansk tv. En journalist jag aldrig sett tidigare dyker upp halvvägs i programmet och går ut hårt. Det blir ingen börsnotering. Jag missar tåget. Konkurrenterna kör över er. Fler påståenden än frågor. Han sågar oss vid fotknölarna. Och jag sitter bara där. Jag tänker på alla som tittar, de anställda, kunderna, de som backat oss, allihop. Det känns nästan overkligt, som teater. Jag svarar så lugnt jag kan och sen är det över. Efteråt sätter jag mig i bilen in till jobbet. Jag är helt slut. Och jag inser att det här är inte sista gången. Jag måste hitta ett sätt att förhålla mig till det. Jag sätter på Under Pressure, högsta volym, och tänker, ja, precis så känns det. Och någonstans på vägen in landar jag i det. Det är svårt, ibland sorgligt och tungt, men det är jobbet och jag har valt det. Då kan jag inte ducka. Jag måste fortsätta lyssna och agera. Jag kan misslyckas, det vet jag. Men jag får hålla huvudet kallt och göra mitt allra bästa. En kväll 2009 träffar lyckan mig på riktigt, Nina. Vi sitter hela natten och pratar medan regnet slår mot fönstren. Då vet jag att det ska bli vi. Faktum är att jag, med min polska dramatik, slår var med mig själv på vägen hem. Om nästa låt på MP3-listan slumpar Våra hjärtan, då kommer vi gifta oss. Och så blev det. I Nina mötte jag min överkvinna. Hon slår mig allt från schack till alfabet. Men det viktigaste är att när hon, bortom den där första förälskelsen, ser mitt verkliga jag, så förbror hon mig inte. Hon spelar inte heller mitt dåliga samvete mot mig. Istället möts jag av en mur och som polack springer jag rakt in i den. Hon säger att älska är ett verb och att flera saker kan vara sanna samtidigt. Och så sätter hon en gräns. Fortsätter du dricka, det slut med oss. När Nina blir så där bestämd, då kan jag veva och fäkta bäst jag vill. Men innerst inne vet jag att sista ordet är sagt. Och det är precis det jag behöver för att inte förföras av spriten. Ett varmt, kärleksfullt, bestämt, orubbligt nej. Att bli nykter och att börja förstå mig själv blir samma resa. Sen kommer de tre skruttarna, barnen. Och tur igen, de blir mycket Nina. Det är en kväll härom veckan och jag drunknar i jobb. Börskursen har gått dåligt ett halvår och samma dag har Uppdrag granskning gått hårt åt Klarna. Jag är frustrerad. Dels tycker jag att vi kunde gjort mer, dels känns det vinklat. Jag sätter mig vid middagsbordet. Min son sitter redan där och äter, lika snabbt som jag gör, så jag har bara minuter på mig. Han börjar berätta något från skolan, men mitt huvud snurrar och jag är redan på väg upp till arbetsrummet i tanken. Han märker att jag inte lyssnar. Så han vänder sig mot mig och frågar vad det är. Och jag ser min chans att lasta av. Jag drar på. Försöker låta saklig, men det rinner ur mig. Orättvisa media, tuffa konkurrenter. Plus de där som inte lyssnar och alla de där som borde gjort mer. Han ser på mig en stund. Sen säger han bara, sure buddy. Reser sig, ger mig en puss på pannan och går iväg. Jag sitter kvar själv vid bordet. Sure buddy, ringer i öronen. Jag ser mig omkring. Huset, familjen, hunden. Och så ser jag Uppsala framför mig. Den långa vägen från Granneberg till slottet. Den jag cyklat så många gånger. Och då slår det mig. Vad då motvind? Äpplet har inte fallit långt från trädet. Pappa såg en hel värld emot sig och han hade sina skäl. Men jag ärvde inte hans motgångar. Jag ärvde hans sätt att se. Motvinden i Uppsala, den finns inte på riktigt. Den finns bara hos mig. Och ännu mer irriterande, Nina har haft rätt igen. Jag ler och skakar på huvudet. Och så i samma andetag känner jag tröttheten. För jag inser hur mycket jag har kvar att lära mig, som jag vill lära mig. Bilden av en värld emot mig har hållit mig på cykeln i 40 år. Men den har också gjort att jag aldrig riktigt kan sakta ner. Jag kan vara så uppslukad av att vara den bästa maken att jag glömmer det enklaste. Att sätta mig ner med Nina i köket och fråga hur hennes dag har varit. Jag åkte till Uppsala ett tag sedan. Det var i mars. Det var en sån dag som bara Sverige kan. Det gråvackra, det ruggiga och ändå klara. Snön hade smält, men gräset hade inte hunnit bli grönt än. Det var den där färgen som inte är någon färg. Jag cyklar inte längre. Jag åker bil. Och jag tog vår stora trofasta chefer med mig. Jag körde förbi Hågadalsskolan som ser exakt likadan ut som 1992. Fast jag misstänker att tvättsvamparna är borta. Jag körde förbi Glunten, jag körde förbi stadsbiblioteket och så körde jag söderut mot Morgahage. Jag stannade, pappa och jag alltid stannat. Jag gick samma stig som vi alltid gick. Och när jag kom ner till stranden, då rusade ett minne fram som jag inte hade kallat på. Det var på sommaren. Pappa hade just blivit vräkt. Det var första gången han åkte in på psyket och jag hade åkt till Ulleråker för att hälsa på. På något sätt kändes pappa bättre den dagen. Han hade tidigare undvikit solljus, sagt att det gav honom plufsigheten i huden. Men när jag kom dit satt han och rökte en cigarett ut i solen. Vi pratade en stund. Han berättade om vräkningen så långt som han ville berätta om den. Och de ämnen han inte ville beröra, de rörde han inte. Det var hans sätt och jag respekterade det. Och så frågade jag, som jag hade frågat 100 gånger tidigare sedan han blivit allt sämre, men utan resultat, om han ville hänga med och bada. Och den här gången, för första och enda gången, sa han ja. Vi stannade på B&V och köpte ett par badbyxor till honom. Det var en sån stund när jag tackade min stjärna för att pengar inte hindrade oss. Och så körde vi hit, till Morgahage. Vi vadade ut i ekon, det var bedårande. Vi stod där, två polska män, en gammal och en yngre, med vatten till magen i det iskalla svenska vattnet och tittade ut mot andra sidan sjön, där några segelbåtar seglade i kapp. Och då säger pappa något om de där båtarna, något självsäkert. Det var, som min kära fru skulle säga, en killgissning utan dess like. Det var så uppenbart fel att jag minns det än idag, fast jag glömt vad det var han sa. Jag drog mig först, för pappa var långt gången i sina besvär just då. Och en sak han blivit så känslig mot var när man sa emot honom. Han tog allt sånt personligt direkt och uppfattade det som angrepp. Men jag valde ändå att skoja lite. Jag sa något i stil med, nej, men pappa, så är det ju inte. Jag rättade honom på den där lilla saken med båtarna. Jag står där med vatten till magen och jag rättar min pappa som har permission från psyket på en killgissning om segelbåtar. Och pappa stod tyst en sekund. Han tittar på mig. Och så ler han och skrattar lite. Nej, du har rätt, Sebastian. Så är det inte. Det var det. Det var sista gången jag såg min riktiga pappa. Efter det fanns bara en skugga och en sjukdom. Det minnet vårdar jag ömt. Jag stod kvar en stund i Morgahagen med hunden. På vägen hem spelade jag pappas favoritlåt.
Producent Fabian Assebäck och tekniker Nima Shams. 2020 sommarpratade Niklas Adalbert som var med och grundade Klarna.
Jag heter Niklas Adalbert. Jag är entreprenör och var med och startade betaltjänsten Klarna. Sen fick jag en kris, bytte bana och startade välgörenhetsstiftelsen Norrsken som idag är mitt heltidsjobb. Och dit har jag skänkt 1 miljard kronor. Jag tänkte berätta lite om mitt liv. Det där jag inte visste hur det skulle bli när jag var liten. Jag är stolt över vissa saker, men jag skäms över andra. Det här är min historia.
Sök efter Sommar i P1 med Niklas Adalbert i Sveriges Radios app.